Välkomna till slaget efter 12. Riksdagsledamoten Anna Kontula från Vänsterförbundet anhölls på måndagen av israelisk polis då hon som del av en internationell aktivistgrupp utförde en aktion på gränsen mellan Israel och Gaza. Och den här gruppen hade då för avsikt att göra ett hål i stängslet som omgärdar Gaza och ta sig in på området. Men de stoppades av polisen innan den här aktionen hann utföras. Hur passar aktivism och politik ihop och varför behöver lagstiftare utöva påverkan? På det här sättet vi aktivism. De frågorna ställer vi idag här i slaget efter 12. Och med mig här i studion i Helsingfors sitter Janne Wass, chefredaktör för Ny Tid. Välkommen.
Tack ska du ha.
Och så har jag Annika Lytikäinen här som är ordförande, relativt nyvald ordförande för KD Unga. Välkommen.
Yes, tack ska du ha.
Och i Åbo i studion där sitter professorn i offentlig rätt, Markku Suksi. Välkommen också du.
Tack så mycket.
Allra först så ska jag berätta, det kom precis här före nyheterna. 2 minuter innan så kom det in nya rubriker med anledning av Anna Kontula. Jag ska öppna den här på min telefon direkt. Det berättas då att det står så här, juutalaiset vaativat kansanedustaja Anna Kontulalta anteeksi pyyntöä. Alltså man vill att hon ska be om ursäkt för den här aktionen på gränsen mellan Israel och Gaza. Och Anna Kontula kontrar med att det är de som borde be om ursäkt av mig. Och jag måste medge att jag hann inte hemskt mycket längre läsa om det här, men det har blivit på något sätt nu en konflikt som handlar om än en gång alltså där man börjar tala om antisemitism, det är ju det som Anna Kontula också har blivit nu anklagad för. Om jag börjar här med Janne Wass, du skrev åtminstone om det här i Ny Tid, alltså en ganska kortfattad och sån här informativ kort grej om vad som hade skett. Vad tänkte du om den här aktionen och det som Anna Kontula gjorde?
Jag tänkte att det här åtminstone är väldigt effektiv aktivistaktion, därför att nu talar alla finländska medier om Israel-Palestina-konflikten, vilket antagligen var precis det som Anna Kontula ville uppnå med den här aktionen.
Ja, nu ställer jag samma fråga till dig, Annika Lytikäinen.
Jag håller med om det, att absolut var det en väldigt effektiv aktivistaktion, men och säkert det Anna Kontula ville det där åstadkomma också, men nu saknar det ju totalt vett och fason som hänt att en politiker som är folkvald i riksdagen i Finlands lagstiftande organ håller på och med sånt hänt.
Kan du fördjupa dig lite hur du menar att det saknar vett och fason?
Jag tänker att för det första så det där ska man ju naturligtvis inte fara ens planera och vandalisera någon annans egendom, vare sig det liksom en varm, säger man anser det vara en stat eller inte, eller vare sig vem det är frågan om. Och sen dessutom så har ju Anna Kontula bland oss finländare så säkert en av de bästa möjligheterna att påverka då politik både inrikes och utrikes. Så jag ser att hon det där har nog mycket, mycket bättre kanaler och mera konstruktiva kanaler att påverka omvärlden än det här.
Markku Suksi, vad tänker du om det här? Det är alltså då en, så som Annika här påpekar, alltså den riksdagsledamot, dessutom medlem i ett parti som sitter i regeringen just nu. Och så utför hon en sån här aktion som hon blev då, eller försökte göra, som hon blev anhållen. Hon satt anhållen 10 timmar. Vad tänker du?
Jag tänker, om jag sätter det i ett sammanhang av civil olydnad som parlamentsledamöter har då utöver, så finns det ju en diskussion i till exempel i England och i Tyskland kring det här ibland, och där har ju parlamentsledamöter då tagit till sådana medel mot sitt eget lands lagstiftning och sina egna politikområden så att säga.
Kan du ge några exempel?
I England så är det en, tycker jag, social- eller Labour-ledamot åtminstone som har nyligen manat till civilolydnad. I Tyskland så var det vissa gröna parlamentsledamöter som gjorde eller vidtog sådana åtgärder. Det är ju, tror jag, ganska problematiskt utifrån det perspektivet att sittande parlamentsledamot uppmanar eller tar ställning mot sitt eget lands gällande lagstiftning. Och det är just på det viset som här du sades, att man har ju då som parlamentsledamot alldeles normala möjligheter, bättre än någon annan, att påverka sitt eget lands lagstiftning. Nu har vi ju då förstås den här Anna Kontula då någonstans i Israel som försöker påverka någonting som vi inte ännu riktigt vet vad det är. Men att det är kanske då det som skiljer hennes aktivism här nu i det här skedet från de här brittiska och tyska motsvarigheterna.
Ja, Anna Kontula har nog sagt att hon gav också ut en pressrelease då genast efter, eller det kom via hennes medarbetare då hon hade blivit anhållen, att det här, hon säger att syfte är att fästa uppmärksamhet vid Finlands vapenaffärer med Israel.
Delvis det,
ja, delvis
det var ju, ja. Det handlar ju också om helt enkelt situationen i Gaza och instängandet av en väldigt stor folkgrupp på en, som hon själv skrev, på ett område som är ungefär lika stort som, nu minns jag inte exakt, men jag tror att det handlar om 2 miljoner människor på ett område som är lika stort som en mindre kommun i Finland.
Ja, men också så har hon lyft upp de här vapenaffärerna. Och jag funderar på att om hon kanske gjorde det just därför för att få den här kopplingen till Finland, till det parlament hon själv sitter i. Men om jag fortsätter med Markus Oksi en stund, vad säger lagen helt enkelt om att hur stor fria händer har folkvalda att liksom delta i sån här verksamhet eller överhuvudtaget vara aktivister?
No, i sitt riksdagsuppdrag ska en riksdagsledamot handla som rätt och sanning påbjuder. Så står det i grundlagen. Och man kan väl då tycka att Kontula här då har visserligen utanför sitt riksdagsledamotsuppdrag då handla enligt sin rättvise och sanningsuppfattning i samhället. Det vill säga har då gått efter de eventuellt humanitära hänsyn då som vad heter det, hon har då framfört. Man kan då konstatera att vare sig grundlagen eller till exempel strafflagen i Finland ställer inte några egentliga hinder för deltagande i såna här aktivistiska aktioner. Men utgångspunkten i Finland är då den att en riksdagsledamot är i princip en vanlig människa som bär ett till exempel straffrättsligt ansvar på samma sätt som alla andra för olika aktioner som man gör i samhället, antingen avsiktligt eller då på något vis genom vållande. Och i det här fallet så skyddas inte Kontula av någon till exempel diplomatisk immunitet eller parlamentsimmunitet. I Finland finns egentligen ingen immunitet för parlamentariker på samma sätt som i många andra länder.
Mm. Men om man tittar på den här aktionen som nu faktiskt har stoppades före det han då ställde till med en sån skada att man då skulle få svara för det inför rätta. Vad kan det ha för, har det nytta eller icke-nytta för hennes eget parti? Jag menar, Li Andersson var snabbt ute och nog sa att det här motsvarar nog Vänsterförbundets värderingar, de här frågorna hon ville lyfta upp. Men gagnar det här Vänsterförbundet eller inte att en av deras parlamentsledamöter gör så här? Vad tror du, Janne?
Jag tror inte att det har en väldigt stor betydelse för Vänsterförbundets popularitet. Jag tror att Vänsterförbundet möjligtvis kan förlora vissa potentiella väljare som tycker att det här är att gå för långt eller som då kanske ställer sig Israel-Palestina-konflikten mer på Israels sida än på Palestinas sida. Det finns också sådana i Vänsterförbundet, överraskande nog kanske. Mm. Men sen å andra sidan så tror jag att det kan ha den effekten att till exempel Palestina-aktivister och övriga samhällsaktivister som inte tidigare nödvändigtvis rösta alls eller inte rösta på Vänsterförbundet, möjligtvis kan rösta på Vänsterförbundet i nästa val på grund av den här konflikten, aktionen. Mm. Så jag tror att det här är något som balanserar ut sig.
Men tror du hon tänker på sånt här, eller gör hon det här av sitt eget någon sorts övertygelse som hon själv har?
Jag tror att hon bryr sig fan i Vänsterförbundets understöd med sina aktioner, utan hon är nog en sån politiker som alltid har gått väldigt hårt på sin egen rättsuppfattning och sin egen aktivism, utan att hon sa också här i någon intervju att det var någon som påpekade för henne att det finns en risk för en diplomatisk konflikt mellan Israel och Finland på grund av den här aktionen. Hon sa själv att det var någonting jag funderade på innan den här aktionen, men jag kom till den slutsatsen att om valet står mellan en diplomatisk konflikt mellan Israel och Finland, där hon då ser Israel som en aktör som bryter mot mänskliga rättigheter och hennes eget uppdrag som människa att protestera mot brott mot mänskliga rättigheter, så väljer hon att protestera och sen får Finland så att säga ta konsekvenserna.
No, var har jag hört det här förut? Nu tänker jag på till exempel Päivi Räsänen och hennes uttalanden om det har varit homosexualitet. Sen har vi Timo Soini redan faktiskt då när han var utrikesminister som deltog i manifestationer mot abort på utlandsresor. Det kanske inte går direkt att jämföra, men ändå tycker jag att det förekommer väldigt mycket med att folk jämför det här och tar upp det som exempel. Att nu när jag nu har en representant för KD här så ställer jag den frågan till dig, Annika Lyytikäinen, att vad anser du om Päivi Räsänens då, de här utfall som hon också har hamnat och förklarat många gånger om?
Ja, som kristdemokrat får man ju ofta frågan, eller vi alla får ofta frågan om man ska följa lagen, och nu skulle jag vilja ställa samma fråga att Anna Kontula då, att ska man alltid följa lagen? Personligen tycker jag att absolut ska man följa lagen, den finns till för en orsak, men sen när vi inte talar om att följa lagen utan om ens egna åsikter och ens världsbild och etik och så här, så då tycker jag nog att man också ska få ha en liksom impopulär åsikt och att man ska få uttrycka den åsikten.
Var hamnar Päivi Räsänen i den här, enligt dig?
No, jag tycker att hon det där har använt sin det där åsiktsfrihet och det där har uttryckt en åsikt och inte brytt emot lagen, men det där, det utreds ju som bäst. Så.
Det utreds som bäst just att hon gjort sig skyldig till vad det nu hets mot folkgrupp som hon har anklagat för. Markus Uksi, vad tänker du om de här jämförelserna?
No, det är nog relevant, framförallt det där med Timo Soini kan man ju kanske lite kommentera, att han var ju då utrikesminister och på besök i Kanada, om jag minns rätt, och deltog i någonting då under det besöket. Som utrikesminister representerar man ju staten faktiskt. Man är med i regeringen och man är då statens utrikesrepresentant på högsta nivå. Då kan man inte riktigt anse att man har en marginal att strunta i vad det andra landets rättsordning föreskriver och säger, och då måste man förhålla sig. Då finns en risk också för diplomatiska konflikter om en utrikesminister går och gör bort sig på något vis. Men jag tycker att en riksdagsledamot är då nog i en annan ställning, så formellt sett, även kanske inte politiskt, men i varje fall juridiskt, i en annan ställning än en utrikesminister.
No, hur ser du då, vad om det hade skett så, alltså nu det är onödigt kanske att använda ordet om så mycket här, men att om de hade lyckats med aktionen och de hade då klippt ett hål i det här stängslet, och då hade gått över gränsen för vad det nu skulle vara, vandalisering eller någonting. Det är säkert något större också brott än bara vandalisering. Så är det någon skillnad? Alltså med tanke på Anna Kontulas ställning.
Inte egentligen, hon skulle blivit åtalad, tänker jag, i Israel för då brott mot landets strafflag. Och då skulle hon på samma sätt som vilken finländare som helst ha haft möjlighet att utnyttja sig av till exempel sådana konsulära tjänster. Medan hon då sitter i förvar. Hon kunde ha blivit dömd där då i Israel för dem. Ett brott ifall brottsrekvisitet ska ha uppfyllts.
No, vad anser ni, nu har det redan krävts både ursäkter av Anna Kontula också, det att hon ska höras av utrikesutskottet åtminstone i riksdagen. vad tycker ni? Är det här en så allvarlig fråga att hon borde höras?
Fast man har den här friheten som då liksom privatperson och även som riksdagsledamot att då göra sånt här precis som vi just hörde, så bär man ju ändå så här politiskt och diplomatiskt sett alltid ett ganska stort ansvar som det där riksdagsledamot, och då representerar man ändå alltid åtminstone på ett politiskt och diplomatiskt plan sitt land. Så nu tycker jag att det är på sin plats att man reder ut det här på hemmaplan också.
Vad tänker du, Janne?
Jag har ingenting. Jag tycker att man kan alltid utreda saker och ting. Det är aldrig något fel med utredningar. Däremot vill jag nog argumentera mot det att Anna Kontula som riksdagsledamot skulle representera Finland. Det gör hon juridiskt inte.
Juridiskt, nej, men på ett politiskt och diplomatiskt plan tycker jag det, jo.
No, inte på ett diplomatiskt plan heller. Hon har ingen diplomatisk ställning, så att hon representerar nog inte Finland i någon sorts officiell kapacitet. Hon är en finländare, hon är en finländare som har en högt uppsatt post i Finland, men hon representerar inte Finland. Jag tycker att det är oärligt att i debatten sätta på henne en sån stämpel att hon skulle ha en på något sätt diplomatisk funktion som en representant för Finland. Hon har inget mandat att representera Finland, så det kan hon inte göra. Om det här är allvarligt, det handlar ju, man kommer ju in liksom på frågan om vad man anser om Israel-Palestina-konflikten och
den är svår.
Och till vilken del man ser att det är berättigat att ägna sig åt civil olydnad gentemot Israel på något sätt som stat eller Israel som politiskt system och deras aktioner gentemot palestinierna. Den här typen av civil olydnad som den aktivistgruppen och Kontula sysslar med var inte en sån typ av aktivism som skulle ha satt några människor i fara eller på något sätt skulle ha äventyra i Israels statssäkerhet eller någonting sånt, utan det var en symbolisk aktion de tänkte utföra, och den här typen av symboliska handlingar och civil ordlydnad har ju en lång historia både inom vänsterrörelsen och inom människorättsrörelsen överlag, och det där sen kan man förstås ha olika åsikter om hur det där berättigat och hur konstruktivt det är med den här typen av aktivism. Jag tycker ändå att det är viktigt att man ser på det ur det perspektivet och ur den liksom historiska kontexten också.
Hur hade Anna Kontula kunnat föra uppmärksamhet till den här frågan på ett annat sätt, alltså utnyttjande sin ställning som riksdagsledamot?
Knappast så här effektivt på något annat sätt än vad hon gjorde, men det är klart att hon kunde ha tagit upp diskussionen om Israel-Palestina-konflikten i riksdagen till plenum, eller gått upp med en insändare eller skrivit ett Facebook-inlägg. Men tror ni att vi skulle ha haft alla Finlands största medier lyfta upp Israel-Palestina-konflikten i sina största rubriker om hon skulle ha sysslat med något sånt?
Säkert var det här ett helt medvetet val av Anna Kontula att göra precis så här för att få den här medieuppmärksamheten, men sen vill jag ändå påminna att i motsats till gemene man i Finland så har hon ju ändå liksom möjligheten att få tv-tid hur mycket som helst på fast frågetimmen eller så här som riksdagsledamot, att hon har ju nog verktyg att ta upp den här frågan, kanske inte på ett sånt här skandalplan eller en sån här skala.
Det har hon ju gjort också i politiken.
Markus Oksi, håller du med om den här analysen här att hon aldrig som en vanlig riksdagsledamot hade fått samma uppmärksamhet fast hon skulle ta upp det i parlamentet sådär, eller i riksdagen?
Nå, det är väl sannolikt. Inte skulle det ha stigit över den här tröskeln på samma sätt. Sen har hon ju förstås vissa sådana poänger där om hon då motsätter sig humanitära läge i Gaza, så där finns ju då, och just uttryckligen genomför en aktion mot den här, det stängslet, så det finns ju ett rådgivande yttrande av internationella domstolen beträffande de stängsel som har byggts runt de här bosättningarna på Västbanken, och de har konstaterats vara folkrättsstridiga. Så att det är förstås en poäng att göra någonting sånt, men samtidigt så vet ju alla att det är på det viset. Så det är nu Jag vet inte riktigt vad man nu sen uppnår i tillägg till det som alla redan känner till.
Mm. Nu tittar jag här eftersom vi talar om diplomatisk, jag tror det var du Annika som använde det uttrycket, att en diplomatisk någonting ansvar, vilket Janne inte höll med om att hon skulle ha, men att det att då judarnas världskongress VJC, de har på tisdagen redan sagt att de är ytterst chockade och djupt oroade över vad den här aktionen ville få till stånd. Och jag översätter nu här medan jag läser, för det har kommit till information alldeles här för några minuter sedan om det här. Och de kräver en ursäkt, att man ber om ursäkt. Och sen samtidigt så ska vi poängtera här att här under julhelgen också så rapporterades det i Europa om flera sådana oroande vandalism av judiska gravgårdar och sånt här. Att gör det den här frågan extra känslig att man just kopplar ihop att det blir liksom att handla om antisemitism fast det inte säkert inte Anna Kontulas heller avsikt med det här?
Absolut blir det en väldigt så här sentimental fråga för i synnerhet judar för att Israel då har en så här jättestor och viktig betydelse för väldigt många judar. Då i Israel-Palestina-konflikten så finns det såklart judar i bägge läger. Men det där, Israel har en mycket större betydelse för väldigt många judar än bara ett geografiskt område eller en stat, utan det är för väldigt många också en sån här mental tillflyktsort som jude, om man då stöter på antisemitism någon annanstans, så att den här konflikten berör då just Israel gör saken nog inte enklare.
Mm. Janne.
Nej, sen är det är på något sätt ett enkelt vapen för Israel och personer som är pro-Israel att ta till, att varje gång man riktar någon form av kritik mot Israel så ska det tolkas som antisemitism, och det är en metod som väldigt ofta tas till. Och det är en oärlig debattmetod. Anna Kontula har inte på något sätt rikta kritik mot judendomen som religion eller kultur, utan det handlar om Israels aktioner i samband med Israel-Palestina-konflikter och då Israel som stat och inte som kultur.
Ja, det där är en känslig fråga, men att det är precis som Annika här säger att det kanske är svårt att hålla för vanligt folk så där isär. Håller du med om det? Att det blir lätt så att folk blandar ihop de här övergreppen.
Nej, tycker jag att man ska nedvärdera folks intelligens heller. Jag tror nog att folk är relativt...
Du har tydligt läst social media med hashtag Kontula de senaste dagarna. Jag har gjort det så därför
jag
kanske...
Jag har ändå den uppfattningen om inte folk medvetet vill missförstå, så är nog folk ganska medvetna om att Israel och judendomen är två skilda saker.
Men sen för väldigt många judar så hänger ändå judendomen och Israel liksom väldigt mycket mer ihop än till exempel kristendomen och Finland eller något sånt hänt. Så den diskussionen hänger automatiskt med, vilket säkert är en orsak till att den här konflikten är så svår.
Orsaken till att de nu har anklagat det här för att ta in det här som antisemitism eller ett utslag av det, så är det att den här judiska världsorganisationen bland annat sagt att Gaza är inte bara blockerat från Israels håll utan också av Egypten. Att varför går man inte in den vägen? Varför bråkar man inte med Egypten på det här sättet?
Det är ju en klassisk metod som många det här antar till när deras aktioner på ett internationellt plan kritiseras. Man pekar på någonting annat. Jo, men de också. Varför inte de också? Men det är bara att skjuta ifrån sig ansvaret på sätt och vis. Och om man nu ser nyktert på saken så inte ju Egypten grundproblemet i Israel-Palestina. Konflikten, utan nu är det ju Israel som stat där som om man vill också palestinierna som är grundproblematiken.
Vad säger du Annika?
Nu är det ju oärligt att man i den här Gaza inte tittar mot Egypten också det där då tar fram deras ansvar, men om det beror på antisemitism så är jag nog lite det där skeptisk.
Nu har det ju under senaste tid pratats mycket om antisemitism, som jag var inne på här, bland annat i samband med Storbritannien och deras den här Brexit-debatt och allt det här, och senaste valet så anklagades Jeremy Corbyn, som ju sen drog sitt parti till en brakförlust, väldigt hårt för antisemitism. Och då togs det fram att många av Europas vänsterpartier är antisemitiska. Jag har läst det här i många sammanhang. Vad anser ni om det här påstående överhuvudtaget?
No, för det första så vet jag inte om det var så att Jeremy Corbyn själv anklagades för att vara...
Jo, det gjorde han nog.
No, det fanns sån kritik, men problemet där var snarast det att han inte... Det uppfattades att han inte riktigt hårt hade tagit avstånd från antisemitistiska tendenser inom Labour.
Och då talar vi inte om antisemitism som kommer från typ nynazister eller sånt här, utan man talar om invandrargrupper som
precis
av olika orsaker skulle vara antisemitistiska.
Ja. Mm. Vad det gäller vänstern överlag så finns det ju en väldigt bred Israel-kritik och väldigt starkt stöd för palestinierna inom vänstern. Och det här är dels någonting som ofta tolkas som antisemitism. Men nu har jag inga siffror på att hur mycket verklig antisemitism finns det inom vänsterrörelsen i Europa till exempel. Jag kan inte säga att jag personligen, vad jag nu har ändå rört mig en hel del innan de kretsarna, ska ha stött på åtminstone hemskt mycket vad jag skulle kalla för riktig antisemitism.
Ja, det finns en ganska bred samhällsdebatt nu om det här i Sverige också, om den här samma frågan. Jag gissar att jag skulle kalla det för nu går det Annika.
Antisemitism är ju inte en tolkningsfråga, att man kan ju inte gå så här som åtminstone som icke-jude och säga att jag tror inte att det finns antisemitism här och där. Att om en jude upplever någonting som antisemitism, så då är det antagligen fråga om antisemitism, eller om man behöver vara rädd för det, så då är ju läget inte bra. Och det vet vi ju, att antisemitismen är på uppgång i Europa och internationellt också i Finland. Vad det specifikt beror på så går nog inte att lösa under det här programmet, och är nog en ganska svår fråga, men säkert har den här mellanösterkonflikten också då tagit sitt strå till stacken där.
Vad säger du, Markus Oksi, när du hör de här analyserna här?
No, jag säger att om jag återgår till Anna Kontula, att det där... Hon var ju där då för att försöka blanda sig i den humanitära situationen. Om man då är humanitärt intresserad och vill göra det, så kan man, tycker jag, omöjligtvis samtidigt vara antisemit. Det vill säga, det skulle, en sån konklusion som man nu då försöker dra, så verkar lite osannolik ifall Anna Kontula verkligen var där av humanitära orsaker. För allt det som har hänt mot judarna så har ju varit så där djupt kränkande gentemot alla humanitära principer och all humanitär rätt som fanns redan då under andra världskriget. Så på det viset tycker jag att det kan inte riktigt stämma ifall att Anna Kontula skulle ha agerat antisemitiskt om hon då verkligen var där av humanitära orsaker. Det är sen kanske... En annan sak att den grupp som styr Gaza, Hamas, så har ju först 2017 officiellt strukit från sin grundstadga syftet att utplåna Israel. Att hur effektivt man då har tagit avstånd mot antisemitism då i det skedet, så återstår att se. Men att jag tänker att även om man då har struk i den skrivningen i grundstadgan för Hamas 2017, så betyder det kanske inte att själva rörelsen helt skulle ha övergett det syfte, vilket jag anser som djupt oroande, och tycker att Hamas behöver reformera sig själv i det avseendet.
Janne Vass nickar här i studion.
Jag har ingenting att tillägga. Och jag menar, jag antar att Anna Kontula inte heller var där för att visa sin stöd för Hamas.
Nej, men det tolkas. Det är just det jag menar, att det, vi lever i en tid där det blir väldigt svartvitt allting. Och det är därför jag sa att man blir inte så där hemskt välmående alltid när man sitter och läser de tusentals kommentarer som strömmar in och strömmar fortfarande in beträffande oss. Och väldigt starkt del av folk att en del tycker att Anna Kontula är en hjälte och andra tycker att hon är en stor skurk och en förrädare och allt möjligt. Och ingen tycks vara så där någonstans mitt emellan. Kanske vi här nu som diskuterar om det här på det här sättet. Men det väcker väldigt starka känslor. Och då använder man ofta slagträn som att du är antisemit. Eller att du är terrorist. Eller du vill stödja terrorismen. Hur kommer man ifrån sånt här?
Oj, ska vi diskutera det också?
Jag tänkte i samband om Anna Kontula ville ha en diskussion, vettig diskussion om det här problematiska läget som ju har pågått hemskt länge och som inte man ser någon ljus i ändan av tunneln på, så borde man ju få en vettig diskussion om det och inte en sån här att man står och skriker åt varandra, kallar en för olika epitet.
Säkert kan vi alla enas om det och Anna Kontula lika så att vi gärna skulle lösa Mellanöstern-krisen på ett så rättvist sätt som möjligt för alla. Men det där, det att man just så här målar allting svartvitt och motsätter sig varandra hela tiden och sånt här, så det är nog ingen lösning för det, utan det bara försvårar hela grejen.
No, om vi håller oss, nu har vi pratat om Anna Kontula, vi nämnde här Timo Soini och vi nämnde här Päivi Räsänen. Det finns också andra riksdagsledamöter som har varit blåsväder tidigare på grund av sina starka ställningstaganden. Jag tänker på för många år sedan då när han var utrikesminister Erkki Tuomioja som det där var med i den här föreningen eller organisationen Attack som nog inte alltid var en sån här samhälls, ska vi säga, att ansåg att man skulle följa alltid lag och ordning, utan en civil olydnad var liksom helt okej sådana medel för den här organisationen Attack. Och då försvarade sig Tuomioja i tiderna med det att han sa att han alltid har varit en aktivist och en och det blåste över om jag inte minns riktigt fel. Men vad anser ni, kommer ni ihåg den diskussionen?
Jag minns den vagt, ja. Men det här Erkki Tuomioja som Anna Kontula och flera andra politiker har ju valts in i riksdagen just på grund av att de är stridbara personer och aktivister och tror jag ganska långt på grund av de uppfattas som rakryggade människor som använder de medel som står till buds för att förändra samhället. Och därför ser jag inte heller att man skulle ifrånta dem rätten att fortsätta med samma aktivism. Jag tycker att det skulle på sätt och vis också vara ett svek mot väljarna om de när de blir invalda i riksdagen plötsligt skulle sluta med sin aktivism. Utan nu är de ju, men det är på sätt och vis deras mandat att också fortsätta vara aktiva i samhället även utanför den parlamentariska processen.
Om jag frågar Markus Uksi, så är här till exempel en skillnad var om en riksdagsledamot är medlem i en organisation som är så där på gränsen till laglig?
Nu är det en viss gräns där, tycker jag.
Jag talar inte om Attack, alltså den var inte olaglig, men det var nog en sån här rätt lätt anarkistisk tanke där bakom, om jag kommer rätt ihåg.
Ja. Det är förstås en viss skillnad nog och jag tycker att det är nog i viss mån problematiskt om man som sittande riksdagsledamot deltar i aktioner som uttryckligen då riktar sig mot rättsordningen, vilket ju civil olydnad vanligtvis gör. Det är också problematiskt, tycker jag, om man som riksdagsledamot är med i någon, låt oss säga, nazistisk organisation eller motsvarande. Jag tycker att det skulle vara djupt problematiskt. Just
men om de organisationerna är direkt förbjudna så är det väl ganska klart?
Då är det klart, men vanligtvis så är det inte. Eller sen hittar de någon ny skepnad.
Vilket vi har sett här på senare tid. Ja. Var inte Paavo Arhimäki med i det här Smash? Asem, kommer jag helt fel ihåg.
Ja, men det var ju inte en organisation utan det var ju en demonstration.
Det var en demonstration. Var det okej, tycker du?
Nej, det har väl inte så stor betydelse vad jag tycker.
Ja, nu är det därför har jag bjudit dig.
men Smash Asen var nu det var en ganska korkad aktion från första början, så att jag vet, kanske var lite korkat av Arhinmäki att vara med där, men inte tycker jag att det på något sätt var väldigt problematiskt heller.
Vad tänker du, Annika?
No, som jag sa i början, så nu är ju riksdagsledamot där folkvalda och ofta på grund av skarpa åsikter, och de ska de såklart få behålla, men sen om det går till att bryta mot lagen och det där göra någonting som är olagligt eller var rent av engagerad i något sånt här olagligt eller på gränsen till olagligt gäng, så då tycker jag att gränsen går absolut där.
Jag kan säga att vi har i alla fall tillbringat nu nästan 37 minuter eller cirka 37 minuter med att diskutera det som Anna Kontula ville fästa uppmärksamhet vid, så tydligen är de här metoderna effektiva. Så det där, vi får se vart det bär, men att det är mycket möjligt att hon blir tvungen att förklara sig inför riksdagen i alla fall, det kan vi helt lugnt säga. Jag skulle bli ganska förvånad om ingen lyfte upp det och krävde en förklaring. Markus Oksi, tack för att du deltog här idag.
Varsågod.
Och Janne Vass, tack du också, och tack Annika Lytikäinen. En ny debatt blir det på måndag samma tid. Nej, förresten, det är torsdag idag, på fredag imorgon. Samma tid, samma kanal. Tack för att ni lyssnade. Hej då.